Det här med ångest. Mår alla dåligt? Måste man älska sin kropp? Finns det någon väg ut? Vad ska man göra?
Lövträning!
En orgasm om dagen!
Ja, pulla mera!
Yoga och det där mindfulness.
Tacksamhetsdagbok.
Växtbaserad kost då.
Och dricka mycket vatten.
Välkomna till Lyckoreceptet. Hej hörni!
Hej!
Oj, den tonen var lång. Oj, lite Ronja Rövare dotter fick vi med oss också.
Jajamensan!
Välkomna! Som ni hör så är vi två kära röster bakom mikrofonen idag.
Det är jag, Jacqueline och...
Sandra!
Yay!
Era två lyckopiller. Ja. Och det är så härligt att... dig. Ja, att vi är här samtidigt.
Ja, faktiskt. Vi har inte varit här samtidigt på ett bra tag, känns det som.
Nej.
Men nu, finally, we're back.
Och det känns i hela mitt oxytocin-hormon här, att vi är nära.
Ja.
Alltså lyckohormonet som bara utsöndras när man träffar människor man bryr sig om och kramas.
Precis.
Framförallt.
Bästa ever.
Livsnödvändigt.
Ja.
Och idag så tänkte vi prata om det här kostbenet i det här välmående kost och träning.
Mm-hmm.
Vi har pratat om det lite tidigare. Ett väldigt uppskattat avsnitt var ju när Lisa var här och pratade om omega 3.
Ja, hur bra var inte det?
Ja, och jädrar vad ni skriver och hör av er till oss om det. Och ni kommer älska nästa avsnitt, för då kommer vi prata om, ja, men reflektera lite om alla tidigare poddgäster och vad vi har gjort de här senaste åren när vi har haft lyckoreceptet för att bli lyckligare. Så det kommer vi prata om det lite igen.
Yeah.
Så det kommer ni älska.
Yeah.
Men idag så tänkte vi som sagt prata om kost och ge mer i helhet.
Precis.
Om kosten.
Exakt.
Och om en hälsosam kost faktiskt, eller en hälsosam kost, det gör oss lyckligare, om det gör att vi faktiskt mår bättre eller inte.
Mm. Who knows?
Mm.
Men det ska vi ta reda på idag.
Ja. Och till vår hjälp så har jag faktiskt dig, Jacqueline. Experten själv.
Go, Jackie! Det blev lite fel sådär.
Ja,
men vi fattar.
Vi är ju inte musiker.
Nej, musiker, ni vet.
På svengelska.
Men nästan.
Så international.
Yes.
Nej, men Jacqueline är ju utbildad. Vad har du för utbildning?
Utbildad?
Nej, men vad...
Men jag utbildar mig just nu som hälsovetare.
Ja.
Så att jag har ju 2 år kvar.
Ja,
mm.
Men du är ju också näringsrådgivare.
Jag är kostvetare.
Kostvetare.
Kan jag få säga efter första året.
Ja. Ni har ju vi hur bra vi känner varandra.
Ja.
Nej, men du är kostvetare och jag är ju personlig tränare.
Mm.
Och vi har ju lite olika utbildningar kring kost.
Precis.
Framförallt.
Ja.
Och vi tänkte prata om de 2 olika synsätten. Prata kostscheman. Och varför kost är så otroligt intressant.
Och lite tips. Bara lätta tips kring kosten. Och ja.
Lätta tips som kommer göra dig som lyssnar lyckligare.
Precis.
Mm. Så att vi kör igång,
sätter igång
med grillningen.
Oh shit.
Ja. Vi kan ju gå in och
bring it on.
Vi kan ju gå in och prata om det här med kostscheman.
Mm-hmm.
Oj, det är ganska laddat.
Ja.
Och vi kan prata om de olika, alltså så här, hur ser du, vad är ett kostschema för dig?
Alltså, jag tycker att det är väldigt viktigt med kostscheman att det ska vara hållbart och att ett kostschema inte bara ska ta den lätta vägen, att så här, vi kör snabbt, vi drar bort massa kalorier och bara tänker på, till exempel om någon vill gå ner i vikt då, att man kör den snabba, lätta vägen för att se resultat så fort som möjligt. För oftast då så är det lätt att falla tillbaka, alltså det är lätt att gå upp i vikt snabbare efteråt. Det kanske går fort att gå ner i vikt och det känns jättebra i början, men efter det vad händer då? Alltså så, när man har fått sitt kostschema och man har kört en period, så är det lätt att falla tillbaka lika snabbt och gå upp i vikt igen. För att man inte har gjort det hållbart och att man inte har gjort det under en längre tid.
Mm. Vad är ett hållbart kostschema då?
Ett hållbart kostschema är, om vi tänker om man ska gå ner i vikt, så är det att först och främst kolla på vad personen har för energibehov. Alltså hur mycket personen gör av med. Hur mycket energi personen gör av med.
Mm.
Och för oftast det jag ser med de jag intervjuar innan ett kostschema, det är att många äter alldeles för lite. Och det som händer då är ju att har man ätit för lite under en längre tid, så sänks energibehovet för att kroppen märker att jag får ingen energi. Så att energibehovet sänks, vilket då gör att man får svårare att gå ner i vikt om det är det man vill. Och att man inte märker någon skillnad och tänker, men jag äter ju inte så mycket, varför går jag inte ner i vikt? Men det är ju också för att energibehovet har sänkts. Mm.
Så det är anledningen, jag tänker, att varför du inte går ner i vikt.
Precis.
Mm.
Så det jag gör med de personerna, det är att jag se till att de äter äter utifrån sitt energibehov. Och det som händer då, det är ju att man går upp i vikt först. Och då tänker folk, åh nej!
Panik!
Panik! Jag ska gå ner i vikt, varför går jag upp i vikt? Men det är ju för att du ska äta som ditt energibehov.
Och då blir ju det lite som en chock för kroppen.
Precis.
Kan jag tänka mig.
Exakt.
Att helt plötsligt kommer det in massa mat som den inte är förberedd på.
Precis, och då måste för att den inte har gett av med lika mycket energi som den ska göra.
Så då måste den ställa om.
Precis, exakt. Och då ställer kroppen om, och då till slut så kommer kroppen på sitt normala energibehov där den ska vara. Och när man är på sitt energibehov därifrån, så börjar man sänka kalorierna långsamt efter det.
Man har ju redan här att det är alltså långsiktigt, att man måste tänka lång, eller alltså under en lång tid. Och det är just därför de här, alltså ska man säga, dåliga kostscheman, om man ska benämna det så, inte är så hälsosamt för kroppen.
Det är ju mer att så här, man ska svälta sig själv lite den.
Man får ett resultat,
för att det ska gå fort. Precis.
Snabbt.
Exakt. Men där vill ju inte jag vara. Eller så. Utan jag vill, det ska ju ta lite längre tid för att det ska vara hållbart och för välmåendet. Också för att man inte ska hamna i något mentalt. Alltså det är ju lätt att kanske börja tänka för mycket på kalorier eller börja tänka alltså ohälsosamt på något sätt för hjärnan. Att man lätt hamnar i anorexi eller liknande, för att man blir väldigt påverkad. Och det märker jag också i utbildningen, bara när det är mycket räkna kalorier eller kolla hit och dit grejer, att man går in på så mycket detalj. Till och med för mig blir jag så här, gud vad det här lätt kan påverka en, att det blir för mycket. Även i min egna kost. Och där måste man verkligen tänka så här, nej, alltså nu, tänk inte kalorier typ, för att man blir väldigt påverkad. Och har man då haft ett förflutet med bulimi eller anorexi eller och så vidare, det är jättelätt att hamna där igen om man ska börja gå in på kalorier och att gå ner snabbt i vikt och alltså hela den biten.
Man hör ju direkt att det blir väldigt komplicerat helt plötsligt.
Ja, exakt.
Och kost och det vi äter ska ju vara på ett sätt enkelt. Tyvärr har ju samhället vi lever i gjort det svårt. Och våran genetik som vi har med oss från back in the days gör ju att vi inte riktigt kan hantera det här stora utbudet av mat och av socker och de bitarna.
Precis. Nej, men så att det där att det hellre att det ska ta lång tid och vara hållbart och hälsosamt än att svälta sig själv. Och sen då när man har sänkt kalorierna, så finns det ju massa eller olika grejer för att inte kroppen ska sänka sitt energibehov igen som man gör och lite så. Jag tänker inte att jag går in på detalj där nu. Men, ja.
För jag tänker att skillnaden från ett kostschema som du gör och skillnaden till ett kostschema som jag gör till mina PT-klienter på gymmet är ju det skiljer sig väldigt mycket.
Mm.
Tyvärr kan man väl säga kanske.
Ja.
Eller det har skilt mer om det inte vore för den kunskapen som du och jag delar, att vi pratar om det. Liksom.
Precis.
För att jag har ju många personliga tränare som endast utgår från kaloribehov.
Mm.
Att man bara kollar på kolhydrater, protein och fett.
Mm.
Vill man gå upp i vikt och bygga mer muskler och sådär, ja, men då ligger man på ett överskott av energi. Och vill man gå ner i vikt så är det mycket underskott och väldigt mycket protein bara i kosten.
Mm.
Vad kan problematiken kring ett sånt kostschema vara?
Problematiken är ju att om man bara går inne på kolhydrater, fett, protein, det är ju också att man kan missa mycket vitaminer, mineraler som är väldigt viktigt för kroppen. Det kan ju också vara det här att det sätter igång mycket med tankar, med om man bara tänker alltså för mycket på kalorier och olika.
Och utseende alltså kanske.
Ja, precis.
Mm. Det är väldigt utseende dominerat.
Precis.
Personliga träningskostscheman eller?
Ja, men exakt. Mm. Och att det bara är hur min kropp ska se ut och inte så här, okej, men vad äter jag för att min kropp ska må bra? För att alltså, det är så mycket mer än kolhydrater, fett och protein.
Men ja, för du sa här nu då, vitaminer och mineraler. Mm. Vad är vitaminer och mineraler?
Ja, men det är det som finns mycket i typ grönsaker, råa fruktbär, alltså så. Alltså
i all till mat exempel, eller?
Ja, alltså i all mat liksom. Men,
och varför är vitaminer och mineraler viktiga för oss?
Det är viktigt för att det har ju en stor påverkan med celler, med nervsystemet, immunförsvaret. Alltså det har ju så himla mycket alltså antioxidanter som skyddar från fria radikaler till exempel. Som kan vara, har vi för mycket fria radikaler så kan det ge oss vissa sjukdomar, till exempel cancer.
Mm. Och fria radikaler finns i?
Alltså det är i kroppen. Eller vad menar du?
Nej, antioxidanter menar jag.
Ja,
det var precis.
Ja, antioxidanter, det får vi ju via vad vi äter. Mm. Alltså grönsaker, mycket grönsaker, fruktbär, alltså så.
Mm. Och får vi då inte i oss det, äter vi inte antioxidanter,
nej,
så kan det
så blir det precis, så kan ju den här, alltså de här fria radikalerna bli för mycket och alltså skada våran kropp.
Mm. Och utvecklas till sjukdomar eller?
Precis, exakt. Så därför vill vi ha antioxidanter som skyddar oss mot det här.
Mm.
Och därför är det ju då viktigt att vi tänker på att vi äter, som sagt, mycket grönsaker, bär och så vidare. Och inte bara äter kolhydrater, fett, protein.
Mm. Eller så. Eller bara kolla på det liksom.
Bara kolla på det, nej.
Mm.
Utan det är viktigt att få mycket av de här olika antioxidanterna. Och där är det också viktigt att man kollar olika färg på när man väljer, ska göra en sallad till exempel. Att man tänker tre olika färger för att det finns olika antioxidanter i många av färgerna.
Mm-hmm. I de olika grönsakerna.
Precis,
alltså.
Så finns det olika. Så att man tänker att men då väljer jag gult, grönt, rött. Så har jag tre färger.
Mm. Och massa olika vitaminer typ, och sådär.
Mm.
Mm. Istället för den här typiska kyckling- och rismatlådan som
precis.
Man ser på gymmet.
Ja.
Mm. Kanske i bästa fall lite broccoli.
Ja.
Ja.
Precis. Utan så här, mycket grönsaker. Så tänk alltså, lägg till i kosten. Alltså, behöver inte tänka så mycket, ta bort då i början, utan tänk bara så här, okej, vad behöver min kropp? Och du får väldigt mycket av grönsaker och frukt och bär och så. Så att tänk bara, lägg till mycket av det.
Mm.
Så.
Lägg till mycket färg. Precis. I maten.
Ja.
Mm. Och på tal om vitaminer och sådär, som vi pratar om här nu.
Mm.
En del tar ju kosttillskott för att få i sig tillräckligt med vitaminer.
Mm.
Är det bra eller dåligt?
Jag tycker ju alltid att man ska få i sig så mycket som möjligt via kosten. Och att alltså äter man mycket, om man äter varierat och mycket grönsaker, fruktbär och får i sig så mycket, alltså så brett som möjligt, så brukar det inte vara några problem att få i sig tillräckligt av alla näringsämnen och så. Men någonting, alltså det kan ju också så här, Har man vissa sjukdomar till exempel så kan man ju behöva vissa kosttillskott. Eller om man är äldre så kan man behöva till exempel D-vitamin för att man har svårare när man är äldre att bilda D-vitamin från solens strålar i huden. Så det försämras och då kan man lättare få D-vitaminbrist. Så det är lite sådana här grejer att tänka på när man är äldre eller om man har någon sjukdom och så. Men någonting jag alltid rekommenderar det är ju omega-3. Just eftersom 95% har brist på omega-3 trots att man äter fisk. Så att omega-3 som är bra för hjärnan, hjärtat, hår eller hud. Mm. Så har man hudproblem till exempel så kan ju det hjälpa.
Mm.
Är det så att man har herpes så är det bra att få i sig extra L-lysin som är en aminosyra. Det är bra att få i sig C-vitamin och D-vitamin. För man har sett att många upplever att besvären eller om man har skov eller om man har sitt utbrott eller om man ska säga så märker man stor förbättring eller så när man tar de tillskotten.
Aha.
Så att det beror ju på lite, har man psoriasis så kanske det kan hjälpa med MSM som är svavel som finns i skelett, hud, hår, alltså så. Och där har man sett att det kan hjälpa mycket mot psoriasis, också ledproblem och så vidare. Har man IBS kan det hjälpa med probiotika, mjölksyrebakterier som är goda bakterier för magen. Och enzymer som hjälper till att
bryta ner
maten.
Hjälper till liksom.
Precis. Och som man då upplever att man är väldigt gasig och så. Som man ofta gör när man har IBS. Så är det många som tycker att det hjälper till. Och att det känns bättre. Så det finns ju jättemycket olika. Alltså,
och oftast
man får ju testa sig fram mycket. Men att tänk inte på att så här, ja, jag ska äta jättemycket kosttillskott för att få i mig allting. Eller att man har liksom ätit 10 olika kosttillskott. Utan tänk
bara för att, liksom.
Nej, utan kolla vad du har på tallriken istället. Och se till att du börjar där. Och sen när du känner att så här, men nu äter jag väldigt varierat och hälsosamt. Sen kan man ju liksom säga, okej, har jag brist på någonting först och främst? För att det är också så här många som kanske tar tillskott som inte ens har brist. Då är det bättre att då ta ett blodprov, se om du har det, eller en håranalys eller så. För att se om du faktiskt har brist. Och sen då köpa någonting som kan hjälpa dig.
Utefter dina behov liksom.
Ja, och det jag märker mycket är också att många tar järntabletter som inte ens behöver det. Och tar man järntabletter så kan det istället ta motsatt effekt. Att det bara gör, inte gör bra för dig. Än att det är bra. Så att,
ja, för jag tänkte på det du sa om C-vitamin. Det har man ju ofta att så här, men många gör reklam för C-vitamin, att det är så viktigt. Men sen så är det jättemånga som säger att nej, men vi har ett överskott av C-vitamin. Liksom.
Mm. Alltså det med C-vitamin, det är ju vattenlösligt. Och det är ju, alltså du kissar ju ut. Äter du alldeles för mycket så kissar du bara ut det.
Mm.
Så att och det ser man ju också på kosttillskott till exempel, att det är jättemycket mer
mer i dem än vad man behöver.
Precis. Och alltså så sagt, alltså får du i det alldeles för mycket så är inte det, alltså då gör ju inte det mer för dig ändå, för att du åker ju bara rätt ut ändå.
Mm. Men som sagt, det ser man ju om man med dig då till exempel utvärderar vad man äter i dagsläget eller sådär.
Mm.
Och jag tänkte på det jag vill tillägga det du pratade om, att om man har problem med typ IBS eller psoriasis eller som jag med PCO eller som är kopplat till livmodern och ägglossning och lite sådär, mycket av de grejerna kommer ju av att vi har levt på ett visst sätt innan. Det är ju någonting som, det är inte någonting man har fötts med.
Nej.
Utan det är ju ett resultat utav att vi äter mindre näringsrik mat idag.
Precis.
Så att man sen då får man ju problemet.
Jaja.
Och sen kompenserar man ju då, eller försöker återfå balansen igen med de här kosttillskotten.
Mm.
För vi pratar nog sällan om att det, alltså, vad det kommer ifrån egentligen. Att vi sitter i ett samhälle med massa olika sjukdomar idag. Och att alla har massa olika behov. Och det är ju för att vi lever på ett helt annat sätt idag än vad vi gjorde.
Precis. Och med mycket mer stress. Och, alltså stress är inte heller bra för kroppen. Så att det är ju liksom, det är allt som har, det är också, alltså alla problem du får med kroppen, alla symptom. Där måste du ju kolla på din livsstil och se, alltså kost. Du måste se din vardag, alltså hur mycket stressar jag, hur mycket sover jag. Alltså det är ju så mycket som hänger ihop, hur mycket tränar jag. Mycket rör jag på mig. Alltså, det är så, det är liksom alltid istället för att bara kolla, oj, nu har jag eksem. Jag går till läkaren, jag får en salva. Alltså, det är ju, kroppen visar ju att det är någonting som inte stämmer. Och maten du äter är ju ditt bränsle. Det är ju det kroppen ska använda sig av och leva på. Så att det är ju, man vill ju ha en bra kvalitet på sitt bränsle som man använder sig av. Och alltså, så du måste liksom titta åt det hållet först innan du går till läkaren och får salver eller mediciner. Och det, alltså, mediciner och sånt, det lindrar ju bara symptomen. Det tar inte tag i grundorsaken.
När du så slutar med medicinen sen
kommer det ju tillbaks. Så att, och jag menar, medicin, det är också en massa biverkningar. Så får du något annat problem på grund av medicinen. Och då får du ta ett till medicin. Eller också så här, det är ju så mycket, om man har sura uppstötningar så är det många som tar mediciner som, för att många tänker att sura uppstötningar, det beror på att du har för mycket av magsyran. Och att det därför kommer upp. Men att det istället är tvärtom. Att du har för lite. Men då går man till läkaren och får medicin som gör att magsyran dämpas. Eller minskas. Och då får du ännu mer besvär. För,
ja, sen är det, för att det är tvärtom. Om du slutar, liksom.
Nej, alltså för medicinerna. Eftersom det minskar ju magsyran när du redan har för lite. För att man tror att man har för mycket.
Okay.
Och alltså, så det är ju också så här, man kan ju få mer problem för att man inte går till orsaken varför. Och så att det är mycket sånt.
Ja, men alltså, tänk, alltså förstå vilken makt du har över din egna kropp egentligen.
Alltså det är så sjukt.
Alltså det känns som att vi har fråntagits den makten och det är endast i vården och läkarens händer liksom.
Men man måste liksom hitta det själv. Det är liksom man får, och det är ju så vi har gjort också. Att det var ju när man först började själv liksom söka runt och lära sig och utbilda sig, när man förstod att men shit, alltså det är ju verkligen jag som ser till hur min kropp mår. Med min psoriasis, när jag bara ändrade min kost, då åt jag ju bara veganskt. Jättestrikt. Och efter 2 veckor så var ju hela, alltså min psoriasis var ju borta. Vilket aldrig hade hänt innan. Och då har jag ju haft jättestarka mediciner och salver och sånt. Ingenting hade funkat. Och där insåg jag ju vilken påverkan kosten har på kroppen. Och samma med IBS:en. Min mage har ju aldrig varit så bra som när jag var så strikt. Men sen måste man ju också hitta, jag menar, äter man väldigt strikt under en lång tid, då får man ju också kolla, okej, men vad är det jag inte får i mig? Då kanske jag måste ta kosttillskott. Alltså så man får ju hitta sin grej, men var noga med att man får i sig det som kroppen behöver.
Ja, för det kan ju vara bra att göra så en period, tänker jag. För med dina problem har det säkert varit att, amen, ja, din tarm har liksom varit inflammerad och inte kunnat arbeta rätt. Liksom. Då har ju du behövt, vad ska man säga, låta den vila med mat som inte skapar inflammation i kroppen. Sen när den har läkt och är hel, liksom, då är ju den mer mottaglig för en mer varierad kost. Liksom.
Precis,
men exakt. Ditt dilemma har ju varit att din kropp har inte kunnat ta upp några näringsämnen. Så då behöver ju du under en period göra en justering kanske. Och så är det ju i många fall. Liksom. För det är ju en varierad kost som är det bästa för oss. Ja, alltså så. Det är inte bara absolut, att äta en grej eller på ett sätt.
Liksom. Nej, alltså det är ju, man kan ju bara typ tänka att allt har ju egna egenskaper. Eller man ska säga. All mat har sina näringsämnen eller så. Och då vill man ju få så mycket av det som möjligt. För att alla har ju olika påverkan på kroppen och syften i kroppen. att en viss vitamin gör detta, en annan gör det. Alltså så, som har olika funktioner i kroppen. Mm. Så att därför vill man ju få så mycket av det som möjligt.
Och lär man sig att lyssna till kroppen, både testa sig fram lite och genom det lyssna, så kan man ibland känna vad kroppen behöver eller vill ha.
Mm.
Alltså i kostväg.
Mm.
Ja, givetvis kan det slå över åt ett annat håll också, som jag tänkte att vi kunde prata om det här med matsug.
Mm.
Alltså sötsug, matsug, vad man, alltså så här, att vi kan prata lite om det.
Mm.
För många har ju cravings, kan man säga kanske, eller mat eller socker, saker som man är mer svag för.
Mm, precis.
Varför tror du att det är så, eller varför är det så?
Alltså det är ju svårt att svara på varför man vissa typ älskar choklad som jag och vissa älskar sura godisar som du gör.
Ja.
Alltså det är ju lite svårt, men alltså jag tänker ju alltid balans, och det är många som är så här: socker, nej gud, det är farligt, det ska vi inte ha, inget socker, mättat fett, det vill vi inte heller ha. Alltså det är mycket sånt, men att man tänker balans, att det är det så här, men jag äter väldigt hälsosamt i min kost. Alltså, men vad fan, ät godis då på lördag. Alltså, det spelar väl ingen roll. Det är ju inte farligt om du äter godis. Men om du äter väldigt mycket socker hela tiden, under en längre tid, och det är nästan bara vad du äter, eller äter mycket vitt bröd och cola, och, alltså, då kanske du ska tänka på att minska. Eller då ska du tänka på att minska, helt enkelt. Men inte om du i övrigt äta hälsosamt. Alltså ät godis, herregud. Du gör dig asglad. Det är ju asgott. Mm. Alltså kör. Är det att du äter väldigt hälsosamt och kokosfett är ju mättat fett eller så. Kokosolja. Då kan man tänka, shit, det vill vi inte ha. Inte mättat fett. Men är det så att du i övrigt inte äter så mycket mättat fett, äter inte mycket mejeriprodukter och så vidare, men vad fan, det är klart att du kan steka i kokosolja då. Alltså, man får ju liksom
lite av allt.
Ja, alltså balans. Och det är inte farligt att äta onyttigt ibland heller. Alltså, man mår ju jävligt bra av att äta typ choklad ibland. Alltså, jag mår jättebra av det. Och jag är aslycklig när jag äter min choklad. Jag tänker inte sluta äta choklad. Jag tänker inte sluta äta godis. Jag dricker cola ibland om jag vill. Men jag dricker och äter inte varje dag. För att jag vet att min kropp inte kommer att må bra av det om jag fortsätter under en längre tid.
Och jag kan tycka att har man den, det som du sa här i slutet, att jag vet att det kommer inte min kropp må bra av i längden. Alltså, har man den tanken istället, att typ så här, vad vill jag ge min kropp? Och som du sa, det här bästa, jag vill ge min kropp det bästa bränslet som finns. På samma sätt som man vill ha allt annat som är bra för en i livet. Liksom. Mm. Om man tänker på det sättet så blir det ibland lite mer avdramatiserat.
Ja, och också att du typ tänker på dina symptom som en vägledning. Att jag ser ju alltid på min psoriasis, så fort det börjar bli lite mer eller jag får tillbaks lite, Då vet jag ju direkt, okej, alltså nu får jag skärpa mig. För nu har jag faktiskt ätit jättedåligt. Och då vet jag det, för att kroppen signalerar till mig att så här, nu mår jag inte så bra längre här nu. Ja, och då märker jag det. Och då får jag en liten veckaklocka. Bara shit, ja, för att det är så svårt ibland att kanske alltså tänka eller märka att man har ätit dåligt. Man kanske är i semester och man har det gött. Man dricker mycket alkohol, man festar. Alltså, och så tänker man lever livet och, bara, och sen så glömmer man bort att shit, nu har det gått ett tag här som jag faktiskt har strålat jättemycket med maten och bara ätit skit och bara pumpat i min kropp med jättemycket dåligt. Så missar man det, för man tänker inte på hur långt det har gått, och sen så signalerar kroppen att hallå, ge mig lite näring, ge mig det jag vill ha. Och då får man en veckaklocka, och så jag ser ju alltid liksom, lägger ju märke på min psoriasis. Jag ser ju det som min lilla klocka.
Min sån klocka är min menscykel. Så är du kvinna eller livmoderspärrare och lyssnar nu, så börja alltså reflektera över ditt mående och din menscykel. Eller om du är på p-piller eller så här, på din cykel. Man kan ha en cykel även om man inte har mens. Liksom. Men typ börja kartlägga lite ditt liv och reflektera över hur du mår ena månaden och andra månaden och sådär.
Mm.
För att jag märker direkt då när min mens kommer.
Mm.
Det är som ett kvitto på hur jag har levt liksom, under månaden.
Mm. Mm.
Har jag ätit mycket socker, ja, men druckit mycket alkohol, stressat mycket, då har jag PMS, alltså sjuk PMS, det vet du.
Ja.
Men smärtor och alla så här kramper liksom, och det är bara en pina liksom. Medans om jag haft en månad där jag tagit det lugnare, varit snäll mot min kropp, ätit varierad kost, mycket grönsaker,
snipsaunat,
ja. Mm. Då helt plötsligt så är det inte så jobbigt att vara kvinna.
Nej.
Alltså så.
Nej.
Så reflektera lite över det, för det är också en grej som man har kanske lärt sig att ja, men så här fungerar jag, eller så här är jag.
Oh.
För när vi får vår första mens, eller menstruerar första gången vid ja, 12, 16, 17, ja, när man nu får det liksom, då, alltså då har man ju redan kanske levt på ett visst sätt. Ätit godis och sådär.
Mm.
För att vårt samhälle ser ut så.
Mm.
Och då tror man ju att det är så här det ska vara. För så har det ju alltid varit.
Ja, precis.
Och det är ju sällan man gör en sån större förändring.
Mm.
Så jag vill bara så här uppmana till att reflektera över hur du faktiskt mår.
Mm.
Och ta inte bara det.
Nej.
Ta inte att bara må på ett visst sätt. Nej. För att det alltid har varit så. För det behöver inte vara så.
Gå inte på att det ska vara svårt att vara kvinna eller svårt att vara leva. Det ska vara så jäkla lätt och kul och härligt.
Ja.
Och är det inte det så är jag säker på att det finns en lösning. Så att, ja.
100%.
Mm.
Okej, så jag tänker att vi kan gå in på lite konkreta grejer som man kanske kan göra för att förbättra sin kost.
Yes.
Ja, vad har du för tips där?
Mina tips. Först och främst, lägg till mer frukt, bär och grönsaker. Rekommendationerna säger att man ska äta 500 gram om dagen, minst.
Mm.
Så att lägg till mycket av det. Gör smoothie. Alltså när du lagar mat, till att du har mycket sallad på tallriken.
Förlåt. Nej. Jag har ett lifehack där också. Ja. För att många tycker ju att grönsaker och så är dyrt.
Ja.
Och, eller typ att man köper och så blir de dåliga för att man inte äter dem. Mm. Vilket man ska.
Mm.
Men frysta grönsaker.
Ja, precis.
Bra. Är det bra eller dåligt?
Det är ju visst, alltså, jag tänker också lite vad man... Alltså i vissa grönsaker, jag hade faktiskt en diskussion om det här för några dagar sedan.
Mm.
Att vissa frysta grönsaker har de typ lagt till alltså, i socker och så.
Aha.
Ja, alltså jag är faktiskt inte, jag har inte gått in mycket på det här så att jag vet, jag kan inte säga så mycket. Nej, men jag köper mycket fryst, typ frysta bär och sånt. Jag tänker lite att det beror på lite vad man köper. Att man kanske ska kolla lite.
Man kan kolla på, lite ett extra öga på fryspåsen.
Typ, vad innehåller det här? Eller hur liksom?
Men näringsmässigt är ju frysta grönsaker. Det är inte så att de tappar i näring.
Det är ju nästan bättre för att efter skörd så fryser de ju in snabbt. Medan de som ligger framme har ju tagit ett tag innan de ligger där de ligger. Och,
alltså innan de kommer till butiken.
Precis, innan de kommer till butiken. Och frukt och grönsaker så tappar ju i näringsvärde ju mer det ligger framme, samma som det tappar när man tillagar mycket av det. Till exempel om du delar en grönsak eller så typ om du delar en potatis så förlorar potatisen C-vitamin om du delar potatisen. Mm. Lägger du i vatten och så urlakas de vattenlösliga vitaminerna C och B ut i vattnet, och därför är det viktigt att då tänka på att koka i så lite vatten som möjligt och att kanske använda vattnet som en soppa efteråt för att ta vara på de urlakade vitaminerna.
Mm.
Så att det är mycket så här med tillagning också där man förlorar, så ibland tänker man så här, det här innehåller det här jättemycket vitaminer, men om du tillagar det eller överkokar mycket så försvinner jättemycket av det. Så att det är också så här, alltid bäst att äta rå, eller om man ska säga att inte tillaga, men tomat däremot ökar med näringsvärde när man värmer det eller tillagar det.
Gud, ni hör ju hur mycket det är.
Eller, ja, så det är ju hel... jättemycket så här att tänka på. Men i övrigt tänka på att tillaga så lite som möjligt.
Mm. Men att fryst är ju positivt för att man fryser ner det direkt.
Precis, så att det inte har legat framme och liksom förlorat näringsvärden. Och då tänka i salladen eller grönsaker och sånt. Tänka på tre olika färger för att få i sig så mycket antioxidanter som möjligt.
Mm.
Den har vi också tagit. Tillaga din mat så lite som möjligt. Det har jag sagt. Byta ut läsk och saft till smaksatt vatten. Och då menar jag inte köpa smaksatt på Coop. Utan citronvatten.
Du menar inte de här små som jag har i kylskåpet? Nej, då, som inte är saft såna. Och citron och
nej.
Sånt.
Nej. Utan eget smak. Sätt in ditt egna vatten med citron eller med lime,
hallon.
Med bär, hallon. Alltså så här, testa dig fram vad du tycker är gott. Och smaksätt.
Kombucha.
Liksom.
Som du har
kombucha.
Gjort.
Oh my god, I love it. Sen äta mer fibrer så att tarmarna får arbeta. Och där får man också kolla, när jag säger ät mer fibrer, om du äter jättemycket fibrer så behöver du inte äta mer fibrer. Så det beror också på vad man äter. Mm. Så kolla på din mat, hur mycket fibrer får du i dig. Jag till exempel på morgonen när jag tar gröt så har jag ju havregryn, vatten och sen så lägger jag också vetekli för mer fibrer.
Mm.
Så att man kan ju ha lite olika grönsaker i fibrer.
Alltså det gör jag också varje dag nu.
Grönsaker. Ja, bra.
Det har du lärt mig.
Ja. Mm. Och,
alltså ha vetekli.
Precis.
Extra.
Ja, så att man får kolla lite. Men vad äter jag för mat? Är det mycket fibrer du äter? Vad äter du för bröd? Äter du vitt bröd? Äter du fullkornsbröd? Alltså man får kolla lite sina olika val och gå i affären och kika lite och se vad som är det bästa valet. Men det är bra med fibrer för tarmarna, för rörelsen i tarmarna att de får arbeta. Och ska vi se din kost som ditt bränsle, det har vi också gått in på. Att man ska ha bra kvalitet på sitt bränsle.
Mm.
Och det är ju maten då som jag tänker på. minska på sockermejeri och rött kött. Och det som jag sa innan, ha liksom balans. Det betyder inte att du ska utesluta allt och att du inte får unna dig eller lyxa till det, utan det handlar om så här, kolla över hur äter du i din vardag.
Varför ska man utesluta det?
För att men mejeriprodukter, socker, rött kött, man har sett att man ökar risken för till exempel hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, övervikt, fetma, mycket så här folksjukdomar.
Mm.
Så man vill minska på det. Nu gör jag bara allt lite kortfattat.
Ja.
Ska vi se. Och ha förnuft gällande kosttillskott. Och de kosttillskotten som vi tar, eller jag kan prata för mig nu då.
Mm.
Jag tar ju probiotika för jag har IBS. Och det är för att boosta min mage med goda bakterier. Och det är också så, tar du en antibiotikakur, att tänka på att också ta probiotika. Eftersom antibiotika slår ut alla bakterier, även de goda bakterierna. Så där vill du boosta med mer goda bakterier.
Mm.
Så att du får i dig det. Så det tar jag. Just för min IBS och jag upplever att min mage mår bättre när jag tar probiotika och boostar med lite goda bakterier. Och sen så tar jag då omega 3 också.
Mm.
Eftersom vi gjorde ju ett test vi två för att kolla om vi hade låga värden på EPA
och
DHA.
Och det hade vi.
Det hade vi.
Trots att vi äter så jädra bra.
Ja, precis.
Så att,
eller vi hade ju för höga av omega 6 var ju högre precis. Än vad man ska ha. Att det liksom spannet emellan var för högt på oss.
Så det är en kombination av att man behöver äta mindre av de livsmedel som har omega 6 och mer av det som har omega 3.
Så jag tar ju omega 3 då.
Mm.
Sen så för min psoriasis så har jag faktiskt börjat ta MSM, svavel då, som kan hjälpa mot psoriasis. Och Jag har slarvat lite, men det måste jag erkänna. Mm-hmm. Så att jag ska börja om nu igen och ta den ordentligt.
För du har ju, alltså för din grej är ju att du kan inte ta tabletter.
Nej, du vill ju jag ha måste ha pulver. Flytande. Ja, jag kan inte svälja tabletter. Så att jag tar alltid pulver. Mm. Och sen så det jag ska börja ta nu också, det är enzymer. Mm. Matsmältningsenzymer. Så att min uppblåsbara mage, så att jag fiser lite mindre.
Yay.
Ja, men jag ska testa det också. Och jag tycker att det är kul också att testa och se vad som hjälper. Och det är ju någonting som alla också måste göra om man tar kosttillskott, att någonting som hjälper mig kanske inte hjälper dig. Mm. Så man får hitta sitt egna. För det finns så himla mycket olika att testa också.
Mm.
Så att tar man kosttillskott så testa det fram. Det är inte säkert att allt hjälper dig. Så.
Och testa det under, hur länge ska man testa det?
Det ger ju inte effekt med en gång.
Nej.
Det är ju inte som läkemedel när man, när man får effekt. Nej, det är ingen quick fix. Utan det tar ett tag. Det kan ta typ en månad innan man börjar känna liksom.
Just omega 3 så tar det ju 120 dagar.
Ja.
Mm. Just för att cellerna ska byta ut sig.
Mm, precis.
Så alltså, jag brukar säga att alltså, tänka typ 3-4 månader.
Mm. Alltså man får ju liksom, minst, liksom. Ja, man får, det tar ett tag. Så att man får ha tålamod och inte bara efter liksom några veckor bara nej, det här funkar inte och sen så, utan du måste testa under en längre tid och också att du liksom att du inte slarvar och att du bara tar det ibland, utan du får ju köra liksom
varje dag.
Ja.
Tog du någon mer?
Det är de jag tar.
Mm.
Vad tar du?
Jag tar omega 3.
Mm.
Då framförallt verkligen varje dag. Mm. Jag har faktiskt blivit väldigt, väldigt bra nu måste jag säga.
Mm.
För det är typ det jobbigaste att få in rutinen att ta det varje dag.
Mm.
Men jag tar på morgonen så tar jag mjölksyrebakterier.
Mm.
Alltså probiotika.
Mm.
Och MSM på morgonen i tablettform.
Ja.
Och för att jag tar ju det för att det är ju kollagenbildande.
Kollagen.
Mm. Ja, eller det är kollagen.
Det är en viktig beståndsdel i kollagen.
Mm. Mm. Och det har verkligen gjort resultat på mina naglar.
Mm.
Så att jag är lite mer ytlig då än du och din IBS-mage.
Ja.
Nej, men det har verkligen gjort skillnad för mina naglar och mitt hår.
Mm. Kul.
Och det har jag ju märkt nu, som sagt då. Typ 3-4 månader sedan efter det att jag började äta detta regelbundet. Liksom.
Ja.
Så det tar jag på morgonen. Sen tar jag D-vitamin. Tar jag. Och så tar jag B12 för att jag äter väldigt vegetarisk kost.
Mm.
Och det har jag sett då, för alla har inte brist. Men jag har gjort blodprov på sjukhuset och sett att jag har brist på det.
Mm.
Och vad tar jag mer? Jo, jag ska börja ta kromtabletter. Mm.
Precis.
För det har jag fått till mig av dig.
Mm.
Just för med min PCO och sådär, att jag har problem med insulin. Mm. Jag bryter ner. Ja, insulinresistens liksom.
Mm.
Och att jag lätt blir då väldigt sötsugen.
Mm.
Så att jag ska, och många som har diabetes och så har jag fått till mig.
Mm. Och det är som krom gör då?
Av, ja, jag ska inte bara säga. Mm. För en del då som för diabetes är det finns, man har högre risk för att få diabetes längre fram.
Mm.
Och de som har diabetes då kan, det är bra att de äter krom till skott.
Mm. Ja, för det som då krom gör det är att det krom stabiliserar blodsockernivån så att man inte får de här höga dalarna eller höga topparna och djupa dalarna, att det går upp och ner, utan det stabiliserar så att man inte får det här sötsuget hela tiden. Och det gav jag ju faktiskt min pappa som är väldigt så här sötsugen av sig, och han visste ju inte vad det var han tog.
Nej.
Han trodde att det var för något helt annat. Jag kom inte ens ihåg vad han trodde att det var.
Men trodde inte han att det var så här bantningspiller?
Jo, typ. Något, så, ja, något sånt typ. Och,
att
och
sen dotter, så bara, ja, dotter ger honom bantningspiller.
Men typ, det var något sånt där som han typ trodde. Och sen så typ så kom han till mig när han hade typ gjort det här ett tag. Och bara, alltså gud, jag har bara gått ner massor. De här bantningspillerna, de verkligen hjälper. Och alltså jag är inte alls sötsugen för 5 öre. Jag bara typ skrattade. Och bara, ja, så det var inte bantningspiller utan det var kromtabletter för att stabilisera sockernivån som gör att du inte blir så sötsugen. Han bara, nej. Jaha, så det var för sötsuget. Han bara, men gud, du har ju märkt jättestor skillnad. Så det var skitkul att han verkligen märkte. Och han har ju gått ner 3 kilo nu.
Mm.
Så att,
så det var ju det i kombination med ett kostschema som du vet honom.
Ja, ja, precis. Som jag skulle också så här se också om det hjälpte. Och det gjorde det ju på honom.
Mm. Och då har han även glass på sitt kostschema.
Precis, det
vill
har
jag tillägga.
Han. Det har han. Han är ju helt galen i glass. Och ja, det är också det här med när man gör kostscheman, att man kan inte bara utgå ifrån sig själv eller vad jag skulle äta eller hur, vad som fungerar i mitt liv. Utan jag måste ju tänka på personen. Och jag vet att min pappa, han är lite överviktig. Mm. Han älskar glass. Han äter glass jätteofta och mycket glass. Jag visste att så här, lägger jag in på schemat att han inte ska äta glass, det kommer han inte hålla. Det kommer inte funka för honom, för han kommer göra det ändå.
Det går inte att lära en gammal hund att sitta.
Nej, så att jag tänkte, då gjorde jag så att jag minskade intaget av glass. Och att han får äta glass någon gång ibland och lite mindre. Mm. Så att han har fortfarande kvar glass och han älskar det. Mm. Han älskar sin glass. Så att, och det funkar ju för honom. Och jag menar, minskar man med glass också nu? Alltså, minskar man till slut så kanske han inte kommer äta glass. Alltså då kanske han bara äter det på lördagar eller så. Så att man får börja lite smått och någonting som funkar hållbart för personen en längre period.
Och vi ska ju avsluta lite med att prata lite mer om det där. Mm. Med vad man får äta och inte äta. Mm. Men avslutningsvis, det som jag äter som kosttillskott är också zink.
Ja.
Just av den anledningen också då, med sötsug och sådär. Mm. Så jag hoppas att det blir en grym balans nu när jag tillägger krom.
Spännande. Det är ju jättekul också att se vad som funkar på en själv. Mm. Så man får ju testa sig fram. Men roligt.
Mm. Hade du några mer tips?
Jag hade lite tips när man äter.
Mm.
Först och främst för matsmältningen då. Så har jag ett tips att dricka ett glas vatten med pressad citron innan maten. Och det är för att citron stimulerar magsyran som i sin tur stimulerar matsmältningen.
Mm.
Och det är också lite det här, man får också kolla lite med sig själv och vad man själv föredrar. Men om man dricker vatten innan maten så kan man också uppleva att man blir lite mer, alltså, mätt, kan man säga så. Eller mindre hungrig och kanske äter mindre sen när man äter. Om det är så att man vill äta lite mindre eller gå ner i vikt eller så.
Nej, och ibland så är det ju faktiskt så att kroppen också bara är törstig.
Mm.
För vi dricker ju generellt väldigt lite vatten.
Verkligen.
Idag.
Mm. Gud, ja.
Så ibland kan ju hunger och sötsug och sug misstolkas för, alltså, att kroppen är törstig.
Mm.
Mm. Säger hon och tar en stor klunk vatten.
Ja, jag blev inspirerad.
Mm.
Och sen att hinna känna in doften när man lagar mat, att man verkligen tar sig tid att känna in hur det doftar, hur maten luktar, hur den ser ut, att man lägger maten fint på tallriken och man verkligen hinner förbereda sig på att man ska äta. För det som händer då när man förbereder sig på att äta, det som många vet om innan man ska äta, att det vattnas i munnen. Att man blir så här, jag vet att jag ska ta en tugga nu, så vattnas det ashärligt i munnen. Och det är för att enzymer frisätts redan innan du stoppar maten i munnen. Så att matsmältningen börjar precis innan du ska ta och äta.
Redan innan.
Så att du frisätter matsmältningen enzymer.
Mm.
Och om du då stressar igenom och inte ens hinner tänka på att du ska äta, utan du bara springer in och köper någonting på Burger King eller vad som helst och är stressad och bara i med maten, så hinner du knappt känna att du ska äta och hinner inte ens känna liksom
suget,
doften
liksom.
Och
kroppen
sugen
hinner inte ens förbereda sig.
Precis.
Den hinner inte duka, den hinner inte ta fram tallriken, den hinner inte ta fram sticken liksom.
Exakt.
Ja.
Så att redan där börjar det, så tänk på det. Och att du ska tugga minst 30 tuggor innan du sväljer. Så att tugga maten, det är också det. Du finfördelar din mat redan i munnen också. Hjälper så att inte du behöver, så att inte kroppen behöver
för någon som har
bryta ner lika mycket. Om du hjälper till och tuggar ordentligt. Så tugga din mat och lägg gärna ner besticken emellanåt. Mellan tuggorna och lägg ifrån mobil. Alltså kolla inte på tv. Sitt och verkligen ät och njut av maten och känn tacksamhet för vad, alltså allt jobb som har behövt göras för att maten ska ligga på din tallrik. Så att, känn tacksamhet för allt däremellan.
Min inre ADHD, eller min inre själ, ska skratta lite. Mm. För att det här är ju den punkten som jag har svårast
med. Ja, men du bara sväljer ju hela bitar.
Ja, ja.
Du bara, hopp, ner med det. Medan jag sitter och tuggar typ 100 tuggor.
Jajamän.
Ja, det är helt sjukt. Ja. Men, och sist då, ät inte tills du blir proppmätt. Ät tills du blir cirka 70% mätt. Och det har de ju kollat på, de här blå zonerna som är olika delar i världen där människorna lever allra längst. Och där är ju en sån punkt att de har kollat på då hur de äter och lever och så vidare. Och sett att de äter tills de blir 70% mätta. Så att de inte blir den här helt proppfulla.
Så och det hinner man ju känna också om man äter långsamt.
Ja, och det, är ju, det tar ju ett tag innan mättnadskänslan kommer in. Jag tror det är typ 20 minuter eller vad det har varit. Typ. Alltså, och då, det tar ett tag innan man känner av det. Så att, alltså, ta din tid, ät långsamt, tugga ordentligt och släng inte i dig mat. Alltså bara i all hets, utan känn efter.
Mm. Och med det då, alltså, som jag sa, den här sista punkten är ju en stor utmaning för mig. Mm. Jag äter ju klart på 10 minuter. Mm. Alltså så. Och det har jag tagit efter, för det har vi alltid gjort i vår familj.
Mm.
Alltså, vid matbordet har vi alltid ätit snabbt. Liksom. Ja. Så man tar ju efter det beteendet som ens föräldrar och nära gör.
Mm.
Och med det så behöver inte det betyda att allt måste vara perfekt på en gång.
Nej.
Gud, vi har pratat om hur mycket som helst i den här podden, så jag hoppas att ni har haft liksom, penna och papper. Oh, men annars får ni lyssna om.
Ja, och
men med att man behöver liksom inte göra allt perfekt på en gång.
Nej.
Utan börja, som vi började i podden, liksom, att så här, lägga till bra vanor.
Mm.
Och sen börja tänka på det här som vi har pratat om lite. Reflektera. Mm. Och så får det komma med tiden. Liksom.
Mm. Precis. Och har du bra tips kring kost och hur du äter som funkar jättebra för dig? Eller om du har utbildning i... kost och allt möjligt. Och så,
erfarenhet av olika saker. Så.
Alltså om du har mycket bra att tillägga, så hör av dig. För vi uppskattar det jättemycket.
Mm. Och med det som jag sa förut att vi skulle komma till också lite. Att vi alltså avsluta podden med att det finns inga livsmedel som är alltså farliga. Eller så här, nu bara, jag vill inte. Nej, men alltså det är inget som alltså så här, i liten mått kommer alltså vara skadligt för dig. Möjligtvis alkohol kanske. Men alltså så här att det är så mycket regler om vad man får och inte får äta. Och socker och kolhydrater, fett. Och, alltså, det är de som är boven, det är det som är fel.
Nej, det är inte bara en sak, utan det är... alltså det är så mycket olika faktorer som påverkar om du får en sjukdom eller inte. Eller så. Mm. Men äter du liksom varierat... hälsosamt, mycket grönsaker, frukt, bär, tänker på fiber, alltså så här, om du bara ät liksom hälsosamt helt enkelt, så är det inga problem att också äta socker då och då.
Och allt bryts ner till små molekyler och atomer och liknande i kroppen, det blir liksom, allt blir samma ändå sen i magen.
Så att,
och kroppen är ju fantastisk.
Den är ju det.
Mm.
Så att lyssna på din kropp.
Ja, och bara acceptera kanske inte allt. Acceptera inte att må dåligt, utan testa dig fram.
Må bra.
Gud, vi bara pratar så himla mycket. Så att, ja. Men ja, helt fantastiskt avsnitt.
Så ja, att, det är jättegud, mycket information och mycket så. Men jag hoppas att ni har fått ta till er någonting bra.
Mm.
Och in på Instagram och ta del av andra tips som vi har med både meditation och yoga, träning, kost.
Mm. Och blir du intresserad av vad kombucha är, så finns det också på vår Instagram.
Precis, det finns en massa på Instagram. Så in och kika.
Och vill du ha ett specialanpassat kostschema, så finns det också att kontakta Jacqueline via vår hemsida.
Mm.
Så gå in på lyckoreceptet.se på kostfliken där. Eller om du bara har frågor kring det,
ja,
så skicka ett mejl till henne.
Precis.
Så kan ni kika närmare på det.
Yes!
Mm. Om inte annat, stor kram från oss. Och så hörs vi nästa vecka.
Puss och kram!
Puss, puss!